Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam, vi har kommit fram till hadith Abi Huraira. Hos mig står det nummer 5, ni har nummer 6 va? Ja. Det kan skilja sig i olika tryck beroende på att vissa ulema räknar riwayat som enskilda hadither. Taib. Naam, hadith Abi Huraira. Det så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att ingen av er får göra ghusl i stilla stående vatten när han är junub, i janaba tillstånd. Berättad av Muslim. Och Sahih al-Bukhari, ingen av er får urinera i stilla stående vatten som inte rinner och sedan tvätta sig från vattnet. Eller tvätta sig i vattnet. Och i Sahih Muslim, tvätta sig från vattnet. Och hos Abi Dawud, وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَ. Och han får inte tvätta sig i vattnet från janaba. Nam. Här nämndes då 4 stycken riwayat som tar upp många bestämmelser. Nam. Hadithen, eller haditherna, bevisar att det är förbjudet att göra ghusl i stilla stående vatten när man är junub. Taib, först då, här stilla stående vatten är vatten utomhus, allmänt vatten, som inte rinner, flyter eller byts ut. Okej, okay. Till exempel du har någon form av källa eller brunn där vattnet är stilla stående. Okej, okay, det rinner inte ut, det fylls inte på. Och det kanske är 100-200 liter vatten. Och brunnen är högt upp till exempel. Och du är junub. Du är i janaba tillstånd. Det stora orena tillståndet som fordrar att man gör ghusl. Taib. Då får du inte hoppa in i den här brunnen och göra ghusl. Det är haram, inte tillåtet. Baserat på denna hadith. Okej, okay? Det är inte tillåtet att gå in i det här vattnet och göra ghusl. Okej? Okay? Om det däremot är rinnande, forsande vatten så är det tillåtet. Ulema har konsensus, ijma, i den här frågan att det är tillåtet. Okej? Okay? Om det är rinnande, forsande vatten så är det tillåtet. Och samma sak om det är hav. Om det är mycket vatten så är det tillåtet. Även om vi skulle säga stillastående, en sjö i Sverige. Stilla stående. Den fylls inte på. Förutom om det regnar till exempel. Men det är gärna stilla stående. Du får göra ghusl där. För det är så mycket vatten att det påverkar inte alls om du gör ghusl i detta vatten. Taib. Haditherna bevisar också att det är förbjudet att urinera i stilla stående vatten. Det är inte tillåtet att kissa i det här vattnet. Och det är inte heller tillåtet att kissa i vattnet och sen tvätta sig från vattnet. Och det är som vissa ulema här nämner, att det är som att han säger, hur kan en person kissa i vattnet och sen tvätta sig från det? Hur i hela världen kan en person kissa i stillastående vatten och sen använda vattnet för att tvätta sig? Det är felaktigt. Ulema nämner också här att att man då inte får gå in i vattnet och tvätta sig från det här vattnet och göra ghusl från det när man är junub. Men det man får göra, som lades till i en annan riwaya som inte finns med här. En student till Abu Huraira som heter Abu Sa'ib. Han sa, men hur ska vi göra då? Om vi inte får göra ghusl i vattnet. Och då så sa Abu Huraira, yatanawaluhu tanawulan. Att han får ta skopa vattnet. Han får liksom ta vattnet och duscha utanför vattnet. Inte i vattnet, utan han får ta från vattnet och duscha utanför vattnet. Inte i vattnet. Okej? Okay? Det är tillåtet. Så länge man inte har kissat i vattnet. Då får du inte göra russel från det heller. Okej? Okay? Man får inte göra russel från Janaba i det här stilla stående vattnet. Taiba, om man inte är junub då. Du är typ ren och du vill göra russel Juma. Är det tillåtet? Nej. Nej, det är tillåtet inshallah. Som Sheikh Uthaymeen nämner i förklaringen. Det är tillåtet för att hadithen nämner junub. Men han säger däremot om en person skulle vara i... Ja, i smutsigt tillstånd. Alltså inte när, alltså, junub, men han har inte duschat på jättelänge, smuts på hela kroppen, fett äcklig. Och när han badar så bara allt smuts kommer upp och bara flyter på vattnet. Det är samma sak. Han ska inte heller bada i detta vatten. Okej. Okay. En fråga. Vad är visheten? Varför man inte får bada i detta stillastående vatten?
Kan man, alltså efter det där stora orena tillståndet kanske du bär på bakterier och smuts som smutsar ner vattnet.
Precis, man smutsar ner vattnet. Man gör vattnet ofräscht. Okej, vissa ulema säger najis, men ulema säger, många andra säger att det är fel. Vattnet blir inte najis, utan vattnet blir ofräscht. Varför? Om du har haft sexuellt umgänge, du är inte najis. Du är inte najis. Abu Huraira radiyallahu anhu kom en gång till profeten alaihi salam och han ville att han skulle sitta med honom. Så han säger, ja Rasulullah, jag är junub. Jag säger, jag är junub. Så han ville gå hem och duscha. Det är opassande att jag sitter med dig. Och då så sa profeten alaihi salam att al-mu'min la yanjus. Den troende är inte najis. Och i vissa hadither, vare sig levande eller död. Al-mu'min la yanjus. Än så länge du inte har najasa på kroppen, du är inte najis. Okej? Okay? Så, förbudet är här för att man gör vattnet ofräscht. Okej? Okay? Och samma sak, varför man inte får kissa i vattnet. Även om det skulle vara flera hundra liter vatten. Och det kanske inte ändrar lukt, färg eller smak. Men det är ofräscht. För folk... Dina bröder i islam, andra medmänniskor kommer dit och vill dricka från vattnet. De vill tvätta sig från vattnet, kanske använda det till matlagning och liknande. Och det är ofräscht att de vet att en person har gjort ghusl janaba i det här vattnet. En person har kissat i vattnet. Ni själva skulle inte ta ett sånt vatten, eller hur? Så här nämner då ulema att den här hadithen bevisar på vikten av att vi muslimer inte ska skada varandra. Vi ska inte störa varandra. Vi ska inte sätta varandra i jobbiga situationer. Vi ska alltid värna om varandras bästa. Och liknande är hadithen där profeten a.s. säger, akta er för de två saker som leder till förbannelse. Att utföra sina behov på vägen där folk går eller i skuggan där folk sitter. För det stör folk, det skadar folk. Folk vill sätta sig i skuggan och sen du ser att någon har utfört sina behov där. Äckligt, det stinker, najasa och så vidare. Taib, som muslimer ska inte göra sådana saker. Även om det inte gör vattnet i najis så ska vi inte yani, smutsa ner vattnet på det här sättet. Okej? Okay? Och här nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah i hans förklaring att denna hadith tyder på hur islam värnar om hälsa. Hur islam värnar om våran hälsa. För att det kan då leda till sjukdomar om folk utför sina behov på dessa platser. Som vi ser i vissa länder, kolera och liknande sjukdomar som kommer från sådana här. Att man inte har sanitära förhållanden. Det leder till kolera och diarré och andra sjukdomar att de sprider sig. Och islam värnar mycket om renlighet och hälsa. Han säger också att hadithen bevisar hur pass omfattande våran religion är. Att våran religion är kämil. Den omfattar inte bara de religiösa aspekterna utan även de världsliga aspekterna. Yani, Allah Azza wa Jal har lärt oss allting. Allt som vi behöver veta. Vissa försöker att begränsa och säga islam, det handlar om dyrkan. Din relation till Allah. Islam kan du praktisera i moskén. Vardagliga saker, det sköter vi själv. Nej, islam har lärt oss vardagliga saker också. Hur du äter, hur du sitter, hur du står, Hur du går in på toaletten, hur du duschar, allting. Hur du gör handel, hur du är med din fru och dina barn, dina arbetskamrater. Allting har islam lärt oss. Okay. Och den här hadithen visar detta. Han nämner också att i förklaringen på den här hadith att grunden i förbud när det kommer till ibada, till dyrkan, är att det är ditt tahrim. Att det tyder på att det är haram. Så länge det inte finns en sarif, någonting som då yani, avlägsnar förbudet från till att bli makruh. Ja. Så här var några av de lärdomar som vi lär oss från denna hadith. Om vattnet däremot byts ut som att det finns stillastående vatten, någon form av sluss eller vad det kallas för, där vattnet vattnet släpps ut varannan timme, det fylls på nytt till exempel. Han säger att det är lugnt, det omfattas inte av detta. Taib. Utan det här handlar då om det stillastående vatten. Ja. Ja. Ja, precis. Stillastående. Men vissa pooler fylls ju på. Och vattnet rinner ut. Men ibland är det samma vatten som rinner runt. Och lite nytt vatten fylls på. Men det är ofräscht. Om du vet att du är i en bassäng och någon kissar i bassängen, du vill gå ut, eller hur? För munnen och näsan är äckligt. Förstår du? Zakaria.
Hur blir det om det skulle regna jättemycket till exempel? I poolen eller i brunnen eller så?
Allah. En viktig sak att förstå att vi säger inte att vattnet är najis. Vattnet är fortfarande rent. Om du gör vudu med vattnet, det är fortfarande rent. Okej? Okay? Men vi säger att det är ofräscht. Det är det handlar om. Det är ofräscht och du gör det ofräscht för andra. Det är det handlar om. Och de nämnde här liknande hadithen om när du vaknar på morgonen så ska du inte stoppa in händerna i kannan direkt, utan du ska tvätta händerna först utanför kannan 3 gånger och sen kan du stoppa in dem och göra vudu. Det är samma princip nämner Sheikh bin Baz här i förklaringen, att det gör vattnet ofräscht. Du har sovit, du vet inte vad händerna har varit, kanske smutsiga och så vidare, har varit i underlivet eller någonting, så stoppar de i kannan. Vattnet blir ofräscht, inte najis, men det blir ofräscht. Förstår du? Ja, så man får skilja på ofräscht och najis. Det är 2 olika saker. Okej? Okay? Jalla, nästa hadith. Nästa 3 hadither. Kommer vi ta 3 hadither på en gång som handlar om samma fråga. Första hadithen berättas från en man som var med profeten alaihi sallatu wassalam, yani en sahabi som var med profeten alaihi sallatu wassalam, där han säger att profeten alaihi afdalu sallatu wassalam förbjöd att en kvinna gör rusul med vattnet som blivit över från mannens rusul. Och att en man gör rusul med vattnet som blivit över från en kvinna. Utan de ska istället skopa och ta ut vatten och tvätta sig då utanför. Berättade av Abi Dawud Nasai och dess kedja är autentisk. Och sen nämner han hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten alaihi salatu wassalam brukade göra rusul med vattnet som blivit över från Maimuna. Berättad av muslim. Och hos Ashab al-Sunan så nämns det i hadithen att profeten, eller vissa av profetens fruar alaihissalam gjorde rusul i en, vi översatte till balja, men jag tror det mer korrekta ordet är här, finns ett mer korrekt ord, vad heter det på svenska? Jag kollade upp det här. Vi tar tills vidare, balja. Och då så kommer profeten alaihissalam och för att göra rusul. Och då så säger hon. Va? Då så säger hon att jag var junub. Och då så säger han att vattnet blir inte junub. Vatten blir inte junub. Okej. Okay. Nå. Tajib. Så. De här 3 haditherna. Handlar om. En fråga som är väldigt viktig. Det handlar om att. Använda, eller får man använda vatten som är använt? Kärl var ordet. Vattenkärl. Okej, mer korrekt ord. Balja, man tänker på en plastgrej. Kärl, de ser här att Jeffna är gjort av trä. Det är som ett stort, som ett vanligt kar fast av trä liksom. Ja. Ta i. I den första hadithen så säger då här författaren wa an rajul, från en man som var med profeten alaihissalam, att profeten berättade alaihissalam. Han nämns inte vem den här mannen är. En sahabi. Och vi vet inte vad han heter. Och det kallas på arabiska för mubham. Du säger rajul, imra'a, walad, mubham. Yani, du vet inte vem det är. Och det nämns inom kunskapen om hadith. Att mubham, en man sa, en sheikh sa och så vidare. Och generellt om en person är mubham i kedjan på hadithen, så blir hadithen daif. Okej? Förutom om det är sahabi som är mubham. Varför? För att om det är en person i kedjan som är efter sahaba, så vet vi inte om han är pålitlig eller inte. Och därför kan vi inte acceptera hadithen. Men när det kommer till sahaba så har vi en grundregel, och det är att alla sahaba är udul. De är pålitliga. Och därför är kunskapen om hadith, till exempel här. Vi har böcker om rijal. Det är folk som berättar hadithet. Okej? Av Ibn Hajar, Zahabi och så vidare. De talar om han, den här personen är pålitlig, han är svag, han har svagt minne och så vidare. De nämner aldrig sahaba. Finns inte. Finns ingen sahabi som är daif. Finns ingen sahabi som de säger han har svagt minne. Och så vidare. Utan alla sahaba är udul. Man accepterar haditherna från alla sahaba. Okej? För Allah Azza wa Jalla har gett dem tazkiyah. Så vilka är vi att komma och ta bort deras tazkiyah? Eller hur? Så att om det är en sahabi som har berättat hadithen och han är mubham, så gör det ingenting. Och det lades till i vissa riwaya att den här mannen som är mubham var med profeten alaihissalam lika länge som Abu Huraira. Det vill säga 4 år. I denna första hadith så nämner han att profeten alaihissalam förbjuder oss från att göra rusul med det vatten som blivit över efter kvinnans rusul och vice versa. I de andra haditherna så finner vi att profeten alaihissalam gjorde rusul med vattnet som blivit över från Maimonas rusul. Okej? Okay. Så att det är två olika signaler här, eller hur? Förbud och han själv gör det. Vad säger vi då för någonting? Då ser ulema här, som Sheikh ibn Uthaymin rahmallah och andra ulema, att profeten alaihissalam sändes ju för att vägleda oss, för att visa oss vad som är halal och haram. Och ibland förbjuder han någonting med sitt tal. Men det är inte ett förbud, alltså haram. Det är mer ett råd att hålla sig borta från det. Det är bättre att låta bli. Men han säger gör det inte. Och rent sådär tolkas det som ett förbud. Haram. Men då vill han visa för oss att det inte är haram. Så hur visar han det? Genom att själv göra den saken som han förbjöd. Han säger drick inte ståendes. Och han dricker ståendes. Då måste man kombinera. Man kan inte säga det är haram och profeten är liksom gör någonting haram. Nej. Det kan inte vara haram. Utan det måste bli steget under haram. Vad är det för någonting? Makro. Taib. Eller ulema nämner här karahiyat och tenzi. Yani, det är ogillat bättre att låta bli. Och Sheikh Uthaymin nämner här yani, karahiyat och awal ta'dib och irshad. Att det är ett förbud som indikerar på att det är bättre att låta bli. Det är bättre att låta bli att använt vatten när man ska rena sig. Vatten som någon annan har renat sig med är bättre att låta bli. Inte att det är haram, men det är bättre att låta bli. Och det är det man förstår genom att kombinera haditherna. Och här finns en jätteviktig punkt som inshallah kommer att kanske ta upp när vi talar om fiqh. Det är hur man ska kunna kombinera mellan texter. En okunnig person kan se dessa som motsägelsefulla. En jahil läser hadithen och säger det är haram. att göra wudu med det här vattnet. Han läser bara första hadithen. Hans slutsats är att det är haram. Ulema läser alla hadither och enar mellan dem och kommer fram till en slutsats. Och det här är viktigt. För som Ibn al-Qayyim säger hans Nuniyya, att det finns ingen motsägelse i profetens uttalanden, utan motsägelsen finns i vårt förstånd. Det gäller bara att förstå det. Häng ni med? Så att här finner vi ulemas roll. En jahil kan gå helt vilse, kan komma fram till helt fel slutsatser. Vilket de gör. Men ulema, mashallah, ger oss zubda, lubb, de ger oss slutsatsen om varje mas'ala. Okej? Och inshallah någon gång kommer vi att kanske gå igenom hur ulema enar mellan hadither som verkar motsäga varandra. Okej? Vad har de för tillvägagångssätt? Tarjih. Hur kan man gärna välja en före den andra, eller kan man kombinera mellan dem och så vidare. Och ulema har skrivit böcker om detta. Stora böcker som Tahawi, vad heter det? Mushkil al-Athar, stor volym. Andra ulema också har böcker i detta ämne. Det är mashallah en viktig kunskap. Tayyib. Så i första hadithen finner vi ett förbud. Och i andra hadithen så finner vi då att profeten alaihissalam brukade göra ghusl med det vattnet som blev över från Maimona. Det vattnet som blev över efter att Maimona hade tvättat sig. Och i den tredje hadithen så finner vi att några från profetens fruar alaihissalam gjorde ghusl i det här kärlet. Och han kommer för att göra ghusl från det. Och då så säger hon att jag var junub. Jag var junub i ett orent tillstånd. Och då så sa han innal ma'a la yajnub. Att vattnet blir inte junub. Och den hadithen är autentisk. Vissa fawaid. En språklig fayda. Det är bra att lära sig ord. Ordet junub nämns också i Koranen. En kuntum junuba. Junub används på både män och kvinnor, plural, singular, dualis. Du säger rajul junub, rajulun junub, imraatun junub, majmua junub och så vidare. Yani, junub. Det finns ingen feminin böjning på ordet. Okej? Okay? Och junub är då när man har fått utlösning eller man har haft samlag. Även om man inte har fått utlösning. Och här nämner Sheikh Uthaymeen, det är viktigt att man lär folk detta. För vissa tänker att jag fick inte utlösning, alltså jag behöver inte duscha. Han kanske var med frun, det funkar inte, han var stressad. Alltså det hände ingenting, jag behöver inte duscha. Jo, du måste duscha. Om man har varit inne i kvinnan måste man duscha. Taib, då är man junub. Ja. Vad lär vi oss av dessa hadither? Vi lär oss att det är tillåtet för män att göra ghusl eller tvätta sig med vattnet som blivit över från kvinnan. Och vice versa. Och de säger här att fadl är det vattnet som rinner av. Inte att hon går in i ett badkar och går ut. Det är inte fadl. Fadl är när du gör vudu. Det är vattnet som droppar ner. Det är fadl. Okej? Okay. Så frågan är, får man återanvända det? Kan man göra vudu med vuduvatten? Det kanske rent teoretiskt inte är fräscht. Men funkar det? Ja. Är vudu giltig eller är den batil? Visst skulle man säga att den är batil? Så det är frågan som här diskuteras. Okej? Okay. De säger att den har redan använts till en ibada och kan inte användas till en ny ibada. De säger som när du kastar sten på Jamarat i Hajj. Vissa ulema säger att du får inte använda en sten som någon har kastat. Man har redan gjort ibadah med den stenen. Du måste inte ha en ny sten. Medan andra säger att det är lugnt. Taib, så det är en fråga i alla fall här som ulema diskuterar. Och slutsatsen är att man får inshallah göra ghusl eller wudu eller rena sig med vatten som är använt. Här nämner Sheikh Bassam från Ibn Abdelbar, från hans bok Al-Istidhkar, som är en väldigt viktig fiqhbok. Där säger han att grunden i allt vatten är att det är rent. För att Allah subhanahu wa ta'ala skapade vattnet rent. Och vattnet består rent tills muslimerna är överens om att det är orent. Eller grunden i allt vatten är att det är rent. tills muslimerna är överens på att det är orent. Wal mu'min la najasa fihi. Och den troende är inte najis i sig själv. Utan najasa är någonting som kanske kommer på kroppen eller liknande. Och kvinnor är som män i den här frågan. Taib. Så att vattnet som en person då duschar med eller badar med är rent. Om du nu kommer och säger att nej, vattnet är inte rent, det är najis. Då säger vi, vad är ditt bevis? Vad är ditt bevis? Taib. Och det här är inshallah den korrekta åsikten. Att vattnet går att använda. Och det är den åsikten som Malikiya har. Imam Malik, Zahiriya. Minns ni Zahiriya? Från förra lektionen. Ibn Hazm. Naam. Och Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Sheikh bin Baz, Ibn Uthaymin, Sheikh Albani och så vidare är också på denna åsikt. Att vattnet är rent och att det går att återanvända. Men att det är bättre att låta bli. Det är också en slutsats som Ulema nämner. För vi har ett förbud och vi har att profeten al-Islam gjorde det. Så att det är bättre att låta bli. Det vill säga, och här nämner också Ulema, om du har tillgång till vatten, som vi har, alhamdulillah, i Sverige, rinnande vatten. Och om din fru har gjort russel och lämnat proppen i badkaret, är det då bättre att använda hennes använda vatten eller använda nytt vatten? Nytt vatten. Men skulle du bo i en plats där det är torka och så vidare, och det finns bara det här vattnet finns, ska du då slänga det och göra tayammum? Eller ska du använda det? Får du använda det? Häng med. Och att man får använda det för att rena sig, även fast det kanske är lite ofräscht. Inte samma sak som att man kanske dricker det eller lagar mat med det och så vidare. Men vattnet är rent i grunden. Okej? Men har man möjligheten är det bättre att använda fräscht vatten. Det är den slutsatsen som ulema nämner. Sheikh bin Uthaymin rahmallah nämner också här att dessa hadither bevisar också tillåtelsen att en man och en fru duschar tillsammans. Att de gör ghusl tillsammans. Och att det här är någonting som är sunna. Och ökar kärleken mellan makarna. Och han nämner också att det tyder på profetens ödmjukhet, alaihissalatu wassalam. Då han till och med använde hennes vatten. Han sa inte att vem är jag och vad hennes vatten är använt. Han var ödmjuk, mashallah, alaihissalatu wassalam. Och han nämner också här, Sheikh bin Uthaymin, en annan faida. Att det bevisar att det är tillåtet att se sin fru utan kläder. Och tvärtom. För att det finns en svag åsikt att man inte ska kolla på sin partner naken. Och de baserar det på en jättesvag hadith. Typ att den som kollar på sin partners könsorgan kommer tappa synen eller någonting sånt. En påhittad hadith. Taib. I alla fall dessa hadither och också hadithen att Rasul a.s. gjorde ghusl tillsammans med Aisha. Tyder på att det är tillåtet och det är till och med sunna. Och det finns ingen skada skedd i detta. Han nämner också sheikhen en annan färda som kanske är lite djup för oss. Det är balära när det kommer till vältalighet. Att man besvarar folk med deras språk. Yani att man typ fortsätter på deras linje. För att hon sa här inni kuntu junuba. Jag var junub. Och då så sa han innal ma'a la yujnib. Vattnet blir inte junub. Yani vatten kan inte bli junub eller och det blir orent och så vidare. Men han använder samma ord. Det kallas på al-balagha för al-muqabala. Att man besvarar med samma talsätt eller samma ordaval som personen använder. Okej? Okay? Det är en form av vältalighet. Tänkte nämna en tillfärda som jag glömde bort här. Qiyas. En riktig qiyas i dagens hadith. Första hadithen om att man inte får kissa i stillastående vatten. Kommer ni ihåg det? Taib, om en person vill göra nummer två i vattnet då? Vad säger vi då? Det har inte nämnts i hadithen. Är det tillåtet?
Det är klart.
Det finns ingen bevis. Ja, qiyas, precis. Om det är haram att kissa För att göra vattnet ofräscht är det också haram att göra det andra. Och vad är beviset? Qiyas. Förstår ni? Så det är ett konkret exempel på Al-Qiyas. Namn. Och vi avrundar där för att nästa hadith är ganska djup. Det handlar om hundens saliv och katten. Och det är en dars i sig själv. Då vi lever i ett land där det finns mycket hundar. Inshallah. Så vi tar det nästa vecka. Assalamu alaikum.